Det är måndagen den 1 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss och varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Sedan ganska många år har ju vi i generationen som trodde med oss att vi hade fått uppleva historiens slut fått återkommande påminnelser om att det kanske inte riktigt var så. Vi som trodde oss leva i en epok då få eller inga utmanare till den liberala, demokratiska, marknadsekonomiska världarna har allt sedan millennieskiftet gång på gång fått erfara att visst fanns sådana utmanare och de inte bara utmanade, de kunde också vinna mark. Februari 2022 och den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina blev väl förmodligen det värsta bakslaget, i alla fall för oss som bor i den här delen av Europa. Sedan snart 4 år pågår ett storskaligt och mycket dödligt militärt krig som inte bara syftar till att med våld förflytta gränserna i Europa utan köra över de regler och den ordning som rått sedan 1945. Historien är alltså i högsta grad tillbaka och det finns all anledning att förhålla sig inte bara till den, till detta faktum utan också gå till historien och se vad den kan lära oss idag. Historiens återkomst är också titeln på en relativt nyutgiven bok, den kom ut tidigare höst, skriven av Martin Krag, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och biträdande centrumchef för Centrum för Östeuropastudier. Varmt välkommen hit till podden, Martin Krag.
Tack så mycket.
Ja, du ska få berätta om din bok och tankarna bakom, men först en fråga, varför kom den bok på det här temat just nu?
Den här boken är faktiskt en utveckling av min tidigare bok, Det fallna imperiet, som ju fokuserade in på Östeuropa och rysk historia i synnerhet. Och jag vill ju där förklara liksom Putins revanschism och hur kommer det sig att Ryssland har placerat Ukraina i centrum för sin liksom, imperieambition. Mm. Och den boken kom ju då våren 2022. Jag hade arbetat på den och idén till boken under 3-4 års tid. Så jag hade tänkt mycket kring det här om imperier, liksom varför stater går i krig, konflikter, men också hur löser man konflikter, alltså varför uppstår det perioder av relativ stabilitet och fred också. Mm. Så jag ville utvidga perspektivet och det gjorde jag då med den här boken som jag arbetat på under ett par års tid och som kom i höst som du sa och som just tar ett vidare geografiskt och historiskt grepp kring det här. Mm.
Den handlar ju om då 1800-talet, framförallt 1900-talets historia. Böcker om den epoken finns det ju massor av, minst sagt. Vad hoppas du tillföra med just din version av den här historien?
Jag tror att min bok tillför ett nytt perspektiv. Jag tror att vi i varje generation tittar bakåt med nya glasögon också. Jag tror att vi lever i en period där väldigt mycket står på spel. Det är väldigt mycket som är under förhandling nu, så att säga. Politiskt, militärt och på kanske liksom, till och med på någon mentalitetsnivå hos liksom, människor i världen. Och jag ville liksom beskriva vår tid, förklara vår tid fast i liksom vad det som sker nu just, men också just genom att titta på liknande perioder historiskt fram till nuet, så att det här är ju också en bok som sträcker sig in i nuet. Mm.
Den börjar som sagt i början på 1800-talet, 1814, Wienkongressen. Ja, varför valde du den utgångspunkten så att säga?
Jag tyckte det var en logisk startpunkt om man nu ska ha ett lite vidare perspektiv men inte gå tillbaka allt för långt heller. Det är mycket i så att säga, det tidiga 1800-talet där vi fortfarande kan känna igen oss. Om du tittar på kartan, du känner igen namnet på många av länderna i Europa. Det är en era där liksom mycket av det vi idag tar för givet med liksom den industriella utvecklingen och allt där, det liksom börjar embryoniskt ta form. Och Wienkongressen är ju också liksom det första exemplet där europeiska ledare sätter sig ner efter då ett storskaligt krig, Napoleonkrigen, för att försöka framförhandla en ny ordning. Och det är klart, då hade den västfaliska freden på mitten av 1600-talet som följde på det 30-åriga som liksom skulle avsluta det 30-åriga kriget. Men Men vinkongressen innehöll så mycket kvalitativt nytt. Och den, liksom, det sättet man försökte hantera konflikterna då som fanns påminner så mycket om senare försök att det är intressant att jämföra.
Det är jättemycket stoff i din bok. Vi kommer såklart bara hinna med en liten del, så jag ska skynda på oss lite. Men vi ska dröja lite med vinkongressen. Vad är det som dyker upp där för faktorer eller så att säga... Ja, helt enkelt saker som du tycker kommer återkomma ytterligare tillfällen. Vad är det vinkongressen för med sig, så att säga?
Jo, men Napoleon, han hade ju då sökt omkullkasta liksom en gammal etablerad ordning som baserades på hävdvunnen makt, aristokrati och traditionella imperier. Han ville bygga någonting nytt. Han hade då den här moderniserande idén. Han blev en, så att säga, tyrann på vägen, så att säga. Och vad man då försökte göra vid vinkongressen när man samlades var ju att delvis rekonstruera den här gamla ordningen. Men man försökte också bygga en mer stabil grund. Och det gjorde man genom att återupprätta tidigare styren som omkullkastats. Man upprättade ett antal nya stater som kom att bli... liksom med fransk diplomatiskt begrepp cordon sanitaire. Det fanns ett tänkande om att ett behov av balans och liksom en, så att säga, buffertzoner. Det är fortfarande mycket maktpolitik här. Det är inte så att det är liksom en ideal ordning med människor som beter sig bara väldigt tornrosaaktigt mot liksom varandra, utan det är ju fortfarande stora stater som samlats runt ett litet bord. Det är Preussen, det är det Habsburgska riket, det är Ryssland, det Tsariska riket och britterna. Och Frankrike bjuds in lite senare igen till det här bordet. Det är ju de som egentligen ritar upp den nya europeiska ordningen, som också i förlängningen blir ju en världsordning genom att de europeiska kolonialmakterna också, så att säga, ritar om den globala kartan och kommer överens om de globala spelreglerna. Mm. Så att på det sättet så var vinkongressen en, så att säga, ett sätt att återgå till det gamla. Men det som var nytt var också att man, så att säga, det fanns ett antagande att hädanefter så ska vi inte liksom hantera konflikter genom militärt våld, utan i första hand ska vi hantera dem genom diplomati, det som kan komma att bli bekant som stormaktsdiplomati eller den europeiska konserten. Och det var just en idé om det här, ungefär som vi, du och jag, sitter runt ett litet bord här, skulle kunna sitta fem personer. Tänkte jag att det är liksom de här fem, sex personerna från de här länderna som jag pratade om, som liksom kommer överens, och bordet behöver inte vara mycket större. Och det är väl det som var den centrala idén. Sen så fanns ju liksom inte folkrätt som ett liksom vårt begrepp idag. Det skulle komma senare. Men det fanns ändå en idé om vissa principer som skulle styra.
Om vi tar de verkligen stora dragen, men hur mycket av 18- och 15 års Europa är det som blir stabilt? Hur mycket är det som finns kvar under hela 1800-talet? Hur mycket finns kvar 1914?
Ja, 1914 kan man ju säga, då ser man ju en enastående kollaps av vad det än är som fanns kvar.
Ja, men fanns det ändå en stabilitet ett tag?
Stabilitet är kanske för mycket att begära, eller för mycket sagt. Fram till 1914, alltså det är lite beroende på perspektiv. Det finns ju en historieskrivning som bland annat har Henry Kissinger, som är en känd företrädare för denna tes. Han skrev ju en doktorsavhandling om vinkongressen på 50-talet. Och han blev ju senare Nixons då nationella säkerhetsrådgivare. Han var ju liksom framförallt fokuserad på idén om det här med ordning. Att liksom han hade ju genomlevt, antagligen kanske präglad av sin liksom erfarenhet av Nazi-Tyskland och liksom 30-40-talets Europa. Men han fokuserade framförallt på ordning. Och när han tittade på vinkongressen och använde det som kriterium, så sa han, ja, vinkongressen liksom lyckades uppnå det är en central fråga och ett centralt mål. Och det var att de här stora länderna, de gick inte i krig med varandra på samma sätt som man hade gjort under Napoleonkrigen. Alltså hela kontinenten hade liksom inte drogs aldrig ner i krig igen fram till 1914. Så på det sättet menade han att vinkongressen hade varit en framgångsrik modell.
Ansluter du dig till den historiska?
Han har ju rätt i sak, så att säga. Men det är inte så att eran präglades av fullständig stabilitet. Man kan ju nämna två ändå ganska allvarliga sammandrabbningar, dels Krimkriget 1853-56, då först Ryssland attackerar det Osmanska riket, vilket följs av att britterna och fransmännen ger sig på Ryssland i sin tur. Och sen så har du såklart det tysk-franska kriget 1870-71 som ju då leder till skapandet av det tyska kejsardömet och den här kolossen, hegemonen i som sitter där i över Centraleuropa på ett sätt som ju blir destabiliserande över tid. Så att det finns ju ingen historisk sanning på det sättet, utan det finns olika perspektiv så att säga, och det här det båda ju, kan ju vara så att säga, korrekta samtidigt.
Jo, men samtidigt också vet vi att 1800-talet präglas ju av andra enorma krafter som den tekniska utvecklingen, den industriella revolutionen och så vidare, som gör ju att det är ett helt annat Europa 1914 än
1915. Verkligen, och politiska förändringar, politiska massrörelser.
Jag tänkte vi ska inte fastna på 1800-talet, men med lite begrepp där får jag bara skulle vilja höra. Det är det här med realpolitik. Ja. Det är ett tyskt begrepp som dyker upp i mitten på 1800-talet. Det är någonting vi känner igen än från idag. Bara kort om begreppet och hur det uppstår.
Ja, alltså det här begreppet realpolitik, det används ju lite sådär slentrianmässigt när man vill i princip säga att nu ägnar sig den här staten inte längre åt någonting som har någon bas i värderingar, utan det är bara hårda intressen, det är realpolitik som styr. Och det här begreppet har sitt ursprung då hos en tysk journalist som heter Rorschach, som skrev en bok då just om realpolitikens grundsatser som kom 1853 tror jag faktiskt. Jag kan säga fel på årtalet, men det är ungefär samtidigt med Krimkriget och han menar ju just det. Alltså att staten ska inte ha något annat mål än liksom hårda intressen, och du ska inte ta hänsyn till så att säga något annat i så att säga relationer till andra stater, och sånt som liksom avtal och konventioner och så mellan stater har inget större värde, utan det är hela tiden det militära så att säga dimensionen som är avgörande i sista instans.
Så vi behöver gå framåt i tiden om vi ska hinna med allting. Men 1914, ja, vi har ju alla lärt oss om denna europeiska urkatastrof. Vi kan alla skolboksfaktorerna, och vi vet alla att det är liksom en av historiens stora diskussionsfrågor helt enkelt. Vad tycker du vi ska ta med oss främst till vår tid från 1914 års tragedi?
Att politiska ledare kan fatta beslut med konsekvenser de inte kan överblicka. Det sägs ju ibland, det har ju funnits en diskussion om att det har kommit en hel del böcker som är gällande att första världskriget skulle ha varit någon slags olycka. Att folk skulle ha gått i sömnen in i första världskriget. Och det där var ju en debatt som kom redan under första världskriget, allt eftersom det pågick och eftersom allt eftersom olika inblandade parterna försökte skriva sin egen historia redan där och då. Men faktum är att det finns ju mycket som tyder på att det var medvetna beslut. Men att man däremot i många huvudstäder där de här besluten fattades inte fullt ut kunde avgöra vad det skulle leda till. Och det hade man så att säga förstått konsekvenserna av att så djupt industrialiserade, ekonomiskt utvecklade, militärt utvecklade stater ska gå i krig med varandra. Och att det inte kommer leda till snabba avgöranden, utan tvärtom att du får den här typen av utnötningskrig, ställningskrig, då hade de kanske fattat andra beslut, men i och med att de nu agerade som de gjorde i augusti 1914 så föll ju Europa samman, och det som sen kunde återbyggas skulle ju aldrig igen fullt ut kunna likna det gamla Europa.
1914, det fanns ju diplomater, det fanns diplomati och sånt. Det fanns inget FN, det fanns inte ens något NF. Hade man klarat sig bättre med en annan säkerhetsordning då? Vad hade behövt? Nu blir det kontrafaktiskt förstås, men kan man tänka sig en säkerhetsordning som hade räddat kontinenten?
Inte när stater väl, eller ledare för mäktiga stater, när de väl beslutar sig för att gå i krig. Ser vi ju genom historien att säkerhetsordningar och så vidare väldigt enkelt kan ignoreras. Det är ju en återkommande problematik det här med att vi har försökt skapa regelverk genom historien. Men för att regelverken ska fungera så måste du ha liksom en stat eller en grupp stater som är starka nog att försvara ordningen. Men om det är liksom staterna som har fått det här ansvaret själva som väljer att gå i krig, eller om de väljer att inte försvara de här principerna när andra stater väljer att gå i krig, eller om de bryter mot konventionerna på andra sätt, ja då kan regelverk och överenskommelser väldigt snabbt bryta samman. Och 1914 så fanns det ju väldigt få folkrättsliga principer. Alltså folkrätten var ett väldigt nytt koncept. Krig var inte förbjudet i konventioner, utan brottet liksom aggression, krig, alltså brottet att aggressionsförbudet skulle komma först senare på 20-talet. Efter det att man just hade skapat Nationernas förbund, som du nämnde. Vilket är ju intressant, för att då Tyskland efter första världskriget så kunde ju man lägga skulden då på Wilhelm den andre för att ha startat kriget. Men han kunde ju inte åtalas för det. För det var ju inte ett brott, så att säga.
Bara lite, augusti 1914, för oss efterkommande, det är ju närmast en osannolik period. När man läser, du vet, Willy Tunicki-telegrammen och alltså allt det som föregick, och vet, man har läst sin Thomas Mann, man vet hur integrerade de europeiska eliterna var på många sätt. Mm. Man vet att det är många decennier av fred och välstånd i Europa bakom sig, och så bryter allting samman så snabbt. Det är ändå liksom, tycker jag, det kvarstår någonting oförklarligt över det helt. Hur man helt enkelt kunde kasta tärningen med så dåliga odds.
Ja, du har helt rätt i det. Det är därför första världskriget, tror jag, är ett krig som vi alltid kommer, så att säga, återvända till. Vi kommer återvända till säkert andra världskriget också, fast kanske av andra skäl. För jag tror att med andra världskriget så känns det nog för många tydligare exakt hur, varför det startade, liksom aktörerna som var inblandade, deras motiv. Men med första världskriget så är det just väldigt grumligt sådär. Och det sker väldigt plötsligt och explosionsartat. Och då, jag menar, den här skolboksvarianten som i alla fall jag fick mig till livs, liksom att en tronarvinge skjuts ihjäl av någon kille i Sarajevo, och en månad senare så liksom går alla stater i Europa i krig med varandra, mer eller mindre. Det saknar ju helt proportioner.
Så att, ja, det måste ha hänt en hel del däremellan, så att säga.
det gör ju att, så att säga, den förklaringen är ju inte tillräcklig. Den tillfredsställer ju ingen som liksom vill verkligen gå in på djupet. Och jag kan inte ge en bättre förklaring än att så att säga, det fattades de här väldigt hastiga besluten. Det var auktoritära stater som gick i första ledet. Det var liksom det tyska kejsardömet, det var liksom det Habsburgska riket. De ville ha krig, de ville vedergälla det här mordet på Franz Ferdinand och attackera Serbien. Men och Ryssland mobiliserade i sin tur som svar på det. Och när då Tyskland gick i krig, så gick de i krig både med Frankrike och Ryssland, som ju inte hade haft någonting med det här mordet att göra då. Och i sin tur så svarade Storbritannien. Den här händelsekedjan är ju också i sin tur extremt komprimerad i tid. Det är liksom några få dagar bara. Så att, ja, nej, det är ett oförklarligt krig. Men jag tror att på många sätt från vår tid ett oförklarligt krig. Men, tittar man på pusselbitarna och så att säga vrakdelarna från det här, så kan man liksom försöka pussla ihop vad som har hänt. Men det, ja, min tolkning är lika god som någon annans, kanske.
Om vi fortsätter då några år fram, vi behöver inte orda så mycket om första världskriget, för det som hände. Men sen så då 1919 så kommer då en serie freder, och då har man ju haft ändå, då tänker man till lite i alla fall, då verkar det som. Och då är det en ny ordning som ska skapas. Ja, vad tar vi med oss från den och det, de försöken?
Alltså Nationernas förbund kommer ju från första världskriget, och det är egentligen en ganska fin skapelse. För den gör ju liksom ingen åtskillnad mellan stater. Alla i så att säga, församlingen har en rösträtt och den är värd lika mycket. Det är ju en skillnad mot det senare FN där man då medvetet skapar ett säkerhetsråd med 5 permanenta medlemmar som har ett veto. Mm. Så där hade man ju ett helt annat typ av maktbalanstänkande som kom in. Men, och sen under 20-talet så tillkom ju ett antal folkrättsliga överenskommelser som även exempelvis Tyskland undertecknade med aggressionsförbudet som det viktigaste då. Men sen måste man ju komma ihåg också att ja, men det var ju fortfarande ett helt annat Europa. Britterna och fransmännen hade ju använt segern i första världskriget för att expandera sina imperier. Man reducerade Tysklands ställning, Tysklands ambitioner på det området. Samtidigt som då just, inte minst Tyskland, gick in i en fas där revisionistiska, militaristiska strömningar växte sig ganska starka. Och Sovjetryssland, senare Sovjetunionen, anslöt sig ju aldrig överhuvudtaget till Nationernas förbund, inte heller USA. Och övriga världen tillfrågades inte så mycket förutom några få stater som ansågs suveräna nog att få delta. Övriga länder, majoriteten var ju fortfarande så att säga kolonier till de europeiska staterna. Så att det fanns ju en instabilitet i hela världspolitiken på ett annat sätt. Och det gjorde ju att Nationernas förbund var väldigt känsligt för olika typer av rubbningar. Och den första kom ju med Japans angrepp på Kina 1931. Sen Italien som angriper Etiopien 35 och så Hitlers då angrepp på Tjeckoslovakien 38 och sen är ju resten historia som man säger.
Och de här rubbningarna, de har ju, kan man säga då, en gemensam orsak, och det är ju då en extrem form, i alla fall i Europa, av nationalism som då är fascismen i Italien och nazismen i Tyskland. Som då liksom tar nationalismen ytterligare ett steg, jag vet inte hur man exakt beskriver det.
Radikaliseras
kraftigt så att säga. Ja, vad kan man säga om det? Helt enkelt att en världsordning rubbas av extremt starka idéer på vissa håll. Hade det skett tidigare, den typen av att i ett land brinner i huvudet på folk helt enkelt och då hotar det allt?
Ideologi var ju en väldigt viktig aspekt av så att säga, liksom Hitlers, en extremt central drivkraft i Hitlers idévärld och hans föreställningar som i sin tur drev utrikespolitiken. Men det kanske inte var den enda. Men man kan ju konstatera att vi har ju liksom än idag så att säga kanske i grunden 3 så att säga ideologiska rörelser som alla går tillbaka till 1800-talets början. Det är ju liberalism, eller då, omkring 1800-talet så var de tydliga. Liksom liberalism, socialism och någon typ av nationalism. Och de fortsätter ju att liksom metamorferas genom 1800-talet. Ibland på liksom som goda krafter eller liksom som blir liksom, ja, vad vi skulle erkänna som demokratiska eller liksom, ja, frihetliga rörelser. Men de kunde också radikaliseras. Och det första exemplet på det under 1900-talet är ju vad som sker i Ryssland med bolsjevikernas maktövertagande då i november 1917 och bildandet av Sovjetunionen, det som blir då 1922. Och det var ju liksom den första staten som verkligen hade bildats på ideologisk grund. Det skulle vara en kommuniststat och man skulle sprida kommunism. Och Hitlers experiment var ju ett av de andra som kom där ungefär samtidigt följt av, eller och dessförinnan också Mussolinis fascistiska projekt. De tillsammans blir ju liksom en extremt dödlig cocktail när de kolliderar. Och inte minst då eftersom alla de här staterna gjorde ju anspråk på territorier som var i deras gränsområden. Polen, Tjeckoslovakien, de baltiska staterna.
Om vi bara snabb utflykt till nuet och tittar på vår tid, för då pratades ju ofta om att vi har fått att nationalismen som då den här destruktiva radikala kraften har återkommit eller har återradikaliserats, att Putin är exempel på ett revanschistiskt Ryssland som söker sig till liksom, ja, att liknande rörelser eller besläktade rörelser även finns i flera centraleuropeiska länder, Ungern och så här. Ja, skulle man kunna säga att vår tids politiska instabilitet och oro, är det också så av den här typen av ideologisk nytändning där helt plötsligt nationalismen går från att vara det här lite vaga till att liksom bli aggressiv, radikal och så? Går det att dra sådana paralleller, tror du?
Ja, och jag menar, om vi tar, jag menar, Hitler, han hade ju liksom så att säga ett starkt ideologiskt projekt som var exceptionellt i sin destruktivitet. Men där fanns ju också så att säga, under hans så att säga förvridna tänkande, så fanns det ju också en mer traditionell, vad ska man säga, revisionism och liksom nationalism som han delade med många andra så att säga historiskt. Den här idén om att mitt rike går liksom hundratals år tillbaka i tiden, vi representerar liksom det här eviga, det är det sanna, det rena, vi är hotade av vår omvärld, och förresten vårt rikes gränser, som liksom de erkända gränserna, sammanfaller inte med våra historiska gränser, våra kulturella gränser, som är mycket, mycket, mycket större. Och Hitler använde ju ett begrepp för det, Lebensraum. Mm. Och så på det sättet kan man ju jämföra hans liksom föreställningar och agerande med vissa i vår tid. Men det betyder ju, alltså det samtidigt kanske en liksom, ja, samtidigt måste man ju vara nyanserad nog att se skillnader också. Men alldeles uppenbart när man tittar på dagens Ryssland, så Putin, han är ju öppen med det. Han säger ju att liksom, när Sovjetunionen kollapsade, så uppstod liksom gränser som är orättfärdiga. Mm. Och de måste ändras. Och det finns ju andra stater såklart som där har ledare som tänker likadant.
Min poäng var inte egentligen att likställa dem med Hitler, utan bara säga liksom att i enskilda stater kan starka ideologiska projekt iscensätta, ja, så att säga, vilket gör på sikt rubbar en världsordning helt enkelt. För man tycker inte att den världsordning som finns är acceptabelt i förhållande till de egna ambitionerna, varken territoriella eller på annat sätt. Liksom.
Exakt, och det är ett mönster som verkligen går genom historien, och det ser vi ju liksom även längre tillbaka i tiden. Jag menar, det är ju därför stater historiskt, det är ju en drivkraft historiskt för stater att överhuvudtaget gå i krig. Det är ju just den här typen av föreställningar om att liksom, det finns ett behov av att expandera våra gränser, och det handlar inte bara om säkerhet eller ekonomi, det finns en djupare så att säga idé om varför det är nödvändigt.
I det du skriver om 1930-talet tillhör väl de epoker som nästan oftast dras paralleller till i vår tid, med rätt eller orätt. Men vad finner du från den tiden som vi kan lära oss av om vi idag lever i ytterligare en sån här tid av radikal och ganska skrämmande omförhandling? Vad tar vi med oss från 30-talet helt enkelt?
Åh, herregud.
Gjorde de någonting fel vi inte ska göra?
Demokratierna, gissar jag att du tänker på då.
Ja,
de som fanns kvar 1939-40, hade de kunnat göra någonting annorlunda vid någon tidpunkt tidigare? Ja, det är klart man i efterhand kan så att säga göra sådana kontrafaktiska scenarios. Och vi kan dra vissa lärdomar. Jag tror att en central lärdom är just den som vi liksom resonerade kring innan det här, om vad som händer när de stater som har upprättat en viss säkerhetsordning inte längre, av olika skäl. Det kan finnas skäl, alltså legitima skäl, eller alltså skäl som vi kan förstå, alltså rationella mot skäl. Men när det sker att stater som har skapat en regelbaserad ordning inte längre är villiga eller förmögna att försvara den, då kan den väldigt snabbt destabiliseras. Och jag menar, det har blivit en kliché att hänvisa till München om och om igen. Finns ju liksom egentligen, som vi pratade om, liksom hela den här ordningen som vi pratade om, den hade ju liksom börjat skaka redan liksom tidigare. Och man kan ju peka på liksom många små knivhugg som sen blir liksom ett stort så att säga slag som får den att kanske då falla samman då 1938-39. Så att det är väl liksom en lärdom att det är att liksom den här typen av principer som vi håller som viktiga, de måste försvaras. Men ärligt talat, en annan lärdom som är viktig är också att det är extremt svårt, och det är inte säkert att vi kommer lyckas. Och i sådana fall så måste vi också ha de diplomatiska, ekonomiska, politiska verktygen och ytterst kanske de militära för att försvara den ordning vi vill se. Mm.
Du skriver någonstans i boken att en lärdom från första världskriget, men jag misstänker att det gäller hela 1900-talet, det är att när fördomar förgiftar hur människor tänker om omvärlden, då träder vi in i en förkrigsperiod. Alla förstår ju vad du menar, men kan du ändå utveckla, vad är det för mentalt skifte exakt du tänker på det?
Jo, men jag kan ju ta Ryssland under Putin som exempel. Jag har ju följt landet väldigt noga, jag har vistats där under långa tidsperioder. Och jag har sett hur det har förändrats, samhällsklimatet. Och det förändrades liksom långsamt under många års tid, men i en viss riktning som just pekade mot ökad liksom, aggressivitet. Internt ökat politiskt förtryck som också speglades i det här mer aggressiva uppträdandet i utrikespolitiken. Och det hade inte varit möjligt utan det liksom medvetna, systematiska, liksom politiska liksom förändrings, alltså påverkan mot, liksom mot samhället som skedde och som fortsätter att pågå. Och den här liksom mentala förändringen som krävs för att människor ska liksom acceptera ett nytt läge, till exempel ett krig, och tolka det som någonting legitimt, det är någonting som i sin tur radikaliseras när kriget väl har inlett. Då liksom accelererar den här processen. Och liksom hat som tidigare liksom kanske fanns latent kan liksom bli väldigt explosivt. Det har vi ju sett exempel på många gånger genom historien.
Du tillbaka till 1900-talet. Vi ska prata lite om 1945. Då får man börja om från början igen. Eller redan 1942 börjar man ju med att grunda FN. FN är ju den alliansen som besegrar axelmakterna. Men då görs det ju då, får man ju säga, ganska ambitiösa och vad som kommer vara ganska livskraftiga försök ändå liksom för att skapa en ordning. Varför blev 1945 års ordning mer stabil än den från 1919?
Ja, det kan ju vara så paradoxalt nog att den har haft en högre grad av hållbarhet just på grund av att där det en faktor i alla fall har varit den organisatoriska strukturen som jag hänvisade till innan. Att, så att säga, du har haft ett säkerhetsråd där så att säga, fem så att säga, makter har kunnat använda sitt veto. Det har ju gjort att de har ju varit väldigt ovilliga att förändra den här organisationen. De liksom stora makterna har ju liksom haft liksom ingen, de vill ju inte förändra den. De har inga incitament till det. De tycker att de är ju nöjda med FN ungefär som den är, även om FN över tid har blivit kanske mindre och mindre handlingskraftigt som organisation. Men det har också skett många andra förändringar som har påverkat FN, skulle jag vilja säga. En central sådan är ju liksom hela avkoloniseringen som sätter igång efter andra världskriget och som gör att mängden stater i FN växer ju kraftigt. Från 51 stater med närvarande när FN grundas, och idag är det ju närmare 170 någonting medlemsstater.
Jag tror ännu mer faktiskt.
Ja, ännu fler kanske. Ja, och så att det är ju en radikal förändring, och den leder ju dels till att västländernas inflytande minskar ju kraftigt över tid. Och istället så är det ju liksom det vi kallade förr i tiden tredje världen som blir den så att säga dominerande gruppen i FN. Det tror jag snarare kan bli det som gör att FN någon gång i framtiden kommer behöva förändras. Om FN förändras i framtiden så tror jag att det kommer vara liksom, länderna i Sydamerika, Afrika och delar av Asien som kommer att driva på det. För att de har ju så att säga historiskt förfördelats i så att säga den här strukturen.
En fråga jag funderat på, jag vet inte om det finns några smarta svar och sådär, men de tre stora konflikterna som kännetecknar 1900-talet, så 1919 och 1945 så avslutades det med att en ny ordning trädde fram. När kommunismen besegrades 1989 så gjordes det utan ett stort krig och, så att säga, och man samlades inte till en stor konferens, eller efter 1991 kanske det skulle varit, man samlades inte till en ny stor konferens och bestämde att nu ska världen se ut så här och nu ska vi se till att det aldrig blir ett kallt krig igen, utan man fortsatte lite på den gamla ordningen. Fast i praktiken så blev det ju så småningom vad vissa kallade ett Pax Americana och i princip, ja. Vad finns att säga om det? Liksom alltså, den ordning som den säkerhetsordning som etablerades på 90-talet, kom den att väsentligt skilja sig från den som hade varit under tidigare under efterkrigstiden, eller hur ska man förstå det där?
Ja, alltså FN-stadgan är ju liksom så att säga, grundpelaren i vår, det som vi kallar den regelbaserade ordningen med folkrätt och liksom konventioner, som till exempel då FN-stadgans artikel då 2.4 som förbjuder aggressionskrig eller hot om krig. Och du har också rätten till självförsvar, artikel 51 och andra centrala sådana principer. Det är ju så att säga stommen. Och sen har du ju andra konventioner som tillkom i ganska hög hastighet efter andra världskriget. Skydd för mänskliga rättigheter, Genèvekonventionen och så vidare. Sen kan man ju säga också att det som sker 1989-90-91, det är sant att det inte var ett, så att säga, konventionellt krig som hade föregått Järnridåns fall, men det kalla kriget upphörde ju på sätt och vis.
Ja.
Konfrontationen mellan de här två ideologiska, ekonomiskt väsensskilda blocken, den upphörde ju i Europa. Och man undertecknade ju då, de europeiska staterna plus USA och några andra länder deltog ju då i en Pariskonferens, det som blev Parisstadgan 1990. Och där vidareutvecklar man väl, kan man väl säga, de här idéerna som hade vuxit fram under andra hälften av 1900-talet. Så att förutom då de här grundläggande principerna jag redan nämnde, så lägger man ju till där att dessa deltagande stater, inklusive Ryssland var en av dem som då undertecknade detta, eller Sovjetunionen då 1990, att respektera mänskliga rättigheter och demokrati också.
Mm.
Det fanns ju inte i FN-stadgan, för det hade ju liksom inte... Liksom
världens, Sovjet hade inte
nej, Sovjetunionen, nej, Stalin hade inte tyckt att det var en bra idé. De var ju redan mer demokratiska än någon annan för övrigt. Så att det grunddokumentet finns ju, och det bygger ju sin tur vidare på den så kallade Helsingforskonferensen 1975. Så att man kan väl säga att ja, det blev inte den här globala utsträckningen av dessa värden och principer som man kanske hade velat se. Kina samma år, nästan 1989, visade ju var de stod, kommunistpartiet på Himmelska fridens torg, när man krossade just den demokratiska studentrörelsen som fanns. Och sen dess har vi ju sett då hur liksom vi fick en demokratisk våg först på 90-talet, och den fortsatte ju under början av 2000-talet, men sen så stannade den ju av. Och sedan finanskrisen 2008-2009 har vi ju sett en, så att säga, tillbakagång, och vi har sett en framväxt av fler och fler stater som snarare då är auktoritära i sitt statsskick då. Och det är ju en trend som har fortsatt att pågå nu i snart 2 årtionden.
Så 30 år efteråt, innebar 1990-talet ett missat tillfälle för mänskligheten att, så att säga, konsolidera, institutionalisera en ordning som ändå var väldigt bra?
Jag vet inte. Eller det kan man kan ju se det på det sättet. Det var det att det fanns ju, inte minst då med Kina som exempel, så många stater där redan tidigt vi såg en helt annan politisk riktning än en riktning i demokratisk. Då,
och det ser man ju tydligt i Ryssland också, det tar du exempel på boken.
Och Ryssland blir ju aldrig en konsoliderad demokrati, utan när Putin kommer till makten så är det ju redan liksom på en demokrati, en grund som är liksom väldigt, en demokratisk grund som är väldigt lätt att underminera. Så att det finns allt för många länder där liksom de här idéerna aldrig liksom får tillfälle att slå rot. Och sen så, om vi pratar om liksom det här med liksom konflikter och krig och så vidare, har vi ju då krigen i forna Jugoslavien där först. Och det här är ju ett bra exempel på just hur liksom den regelbaserade ordningen liksom, den illustrerar det ganska väl. För att vid 1995 så kommer man ju överens i FNs säkerhetsråd om att om interventionen i Bosnien och Herzegovina för att stabilisera situationen där och få slut på kriget och det som blev Daytonavtalet. Men sen 4 år senare när Milosevic gav sig på Kosovo så la ju Ryssland in sitt veto. Och där kan man ju se liksom att det som skulle vara den här regelbaserade ordningen, där har du redan då 2 helt olika perspektiv. Där väst då insisterar på att men, vi måste så att säga använda världssamfundet och liksom våra samlade resurser för att stoppa konflikter. Det är vår plikt, det är liksom det som är så att säga arvet liksom som vi har att hantera efter andra världskriget, att det här inte ska få upprepas. Men Ryssland och länder som Kina då i säkerhetsrådet, de anför ju helt andra principer, nämligen det här med icke-intervention, staters suveränitet och så vidare. Och så att du har ju liksom 2 helt olika perspektiv på vad den regelbaserade ordningen ska vara redan där och då, så att säga. Och det blir väldigt tydligt. Och sen när USA dessutom då går in i Irak 2003, så skickar du också signalen till andra stater i världen att ja, men om du bara är tillräckligt stor och stark, ja, då kanske du också kan bryta mot reglerna och komma undan med det.
Historiens slut och McDonalds-världsordningen, där länder med McDonalds inte gick i krig mot varandra och allt där. Jag uppväxt med som 90-talsliberal. Var det delvis en chimär? Var det så att vi inbillade oss kanske att världen var fredligare och att de eventuella konfliktorsakerna mindre än vi trodde, eller?
Det där har ju varit en liberal tankefigur sedan i alla fall andra hälften av 1700-talet. David Hume och Adam Smith skrev ju mycket om det, att ekonomisk integration, det vi skulle kalla globalisering, det höjer trösklarna för mellanstatlig konflikt, för att du så att säga, varför incitamenten att gå i krig med partners som är liksom viktiga för dig på handelsområdet, de tänker man då skulle vara låga. Men 1914 är ju också ett bra exempel på att när det inte stämmer. Tyskland och Österrike och Ungern gick i krig med länderna som var deras viktigaste handelspartners. Och de ödelade sina ekonomier under vägens gång. Och den globaliseringsvåg som liksom hade funnits då under 1800-talets slut och 1900-talets början, den liksom skulle ju inte återvända och ta fart igen förrän långt senare. Det skulle dröja till kanske 1960-70-talet innan vi såg liknande nivåer på världshandeln. Det kanske fanns en optimism. Jag vet inte om den var helt omotiverad. Jag menar, EU baserades ju en gång i tiden också på idén att ekonomisk integration ska förhindra konflikt. Och i Europa, dagens EU utgörs ju av länder som historiskt faktiskt låg i allvarlig konflikt under många, många århundraden. Men vi har inte sett någon återkomst av konflikter på den här, i vårt hörn av världen. Och som möjligtvis så finns det ändå någonting i det här argumentet, men det är svårt att, så att säga, empiriskt fastställa det.
Jag sa ju inledningsvis att det ryska fullskaliga angreppet på Ukraina 2022 var det mest flagranta exemplet på att vår världsordning, som vi trodde ändå var given, att den är i gungning. Håller du med om det?
Ja, på det sättet att alltså, dels så konflikten i sin intensitet är ju så extrem. Att den, liksom, vi kan bara jämföra med andra världskriget eller första världskriget för att hitta någonting jämförbart. En annan sådan central aspekt som är ny, det är ju att Ryssland också gör anspråk på att rita om gränserna i Europa. Och det är också någonting som vi inte har sett sedan 1945.
Det gjorde man inte Ungern 56, inte Tjeckoslovakien 68 eller sådär.
Nej, Sovjetunionen, Stalin hade ju etablerat ett imperium som man i Moskva var ganska nöjd med. Så att deras konflikter som de var inblandade i hade ju liksom en helt annan natur, andra drivkrafter. Men dagens Ryssland vill rita om gränserna, och det är ju det som också gör det så exceptionellt annorlunda och potentiellt och farligt, för att det är ju en slags Pandoras ask som riskerar att öppnas här. Man skapar ju ett prejudikat, och nu har vi hela den här diskussionen om Trumps 28-punktsplan som sen blev en 19-punktsplan, kanske en 18, 20, och det är ingen som riktigt vet, för ingen har fått se de här dokumenten riktigt. Där har man ju lagt den här frågan på bordet, och det är jag skulle våga hävda att det riskerar att skapa ett mycket farligt prejudikat.
Jag får säga, tidsperspektivet är ju lite svindlande här, för vi pratar dels 200 år av historia här. Sen har vi faktiskt en utveckling, precis som du säger, där dagar och veckor räknas just nu. Ja. Så att säga. Det kan ju inte vi säga så mycket om, för det är det som avgörs just nu. Men i den mån vi ändå kan ta med oss någonting från historien, då i egenskap av medborgare i en sån här orolig tid, vad är det, när du har skrivit den här boken, vad tänker du att läsarna ska få med sig?
Jag tänker att historien visar just exempel på hur världen har rört sig mellan olika faser. Faser som har präglats av mer stabilitet, samverkan och fred. Och sen har vi haft faser som har präglats mer av konflikt och stora krig till och med i vissa fall. Och nu rör vi oss återigen, nu befinner vi oss i en pendelrörelse som jag ser rör sig, där vi återigen rör oss mot en värld som blir mer instabil, mer oförutsägbar. Och de här gamla antagandena som vi pratade om just ifrågasätts. Och jag tror att vi kan lära av historien också för att se på goda exempel på institutionsbyggande, på försök att bygga just stabila ordningar och samverkan, och att vi liksom kan hitta de diplomatiska, ekonomiska, politiska och återigen ytterst de här kanske i nödfall militära resurser som krävs för att försvara den ordning vi vill ha. Det är mycket fokus nu på just liksom i media och i debatten just om att bygga upp liksom, att hur Europa liksom släppat efter på försvarsområdet. Men jag tror att Europa kan spela en viktig roll också på det här mer normativa området. Just som en försvarare av de här grundläggande värderingarna och principerna om folkrätten, demokratin och mänskliga rättigheter. Och jag tror att där så har vi många allierade i världen som kommer vilja knyta hand med, eller ta oss i handen och för att försvara det, de idéerna.
Ja, men om vi ändå ska börja knyta ihop det, vi skulle ju kunna göra det delvis i alla fall på en optimistisk bok, så tillvida att Europa som tidigare präglades i sån extremt hög grad av konflikter mer än världen i övrigt och oftast spred sig till resten av världen. Idag då efter andra världskriget så har vi inte gjort det, utan tvärtom byggt upp starka gemensamma institutioner, mer och mer börjat upptäcka att vi har en gemensam historia som förenar oss, kanske snarare än splittrar oss. Och idag så är ju så att säga den europeiska politiska arenan en verklighet där vi samarbetar. Det är väl en lärdom så god som någon, tänker jag.
Ja, och en majoritet av världens länder vill liksom leva under liknande förhållanden.
Ja, många gör ju allt för att flytta hit, till och med.
Ja, och de liksom, men även när man bara tittar på Sydamerika, är en kontinent som under 1800-talet genomlevde våldsamma konflikter, mellanstatliga konflikter. Men också en kontinent, trots att de har olika, alla länder och platser har sina problem. Men det är inte en kontinent präglad av några storkrig. Det är liksom exakt liksom var konflikter och sådär sprider sig och så vidare. Det varierar ju över tid historiskt och så vidare, det kan man ju se. Men här och nu så finns det många platser på jorden som delar våra idéer som vi har här i Europa. De är gemensamma, det är inte unikt europeiska värderingar och principer, utan de så att säga har ju universell attraktionskraft. Och det är viktigt att komma ihåg. Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att det finns krafter som också vill försvaga och underminera potentiellt dessa idéer. Båda sakerna är så att säga korrekta samtidigt.
Under din, när du arbetar med den här boken och du tänker i de här frågorna, din historiesyn utvecklar, åt vilket håll har den utvecklats? Har du blivit anhängare av någon viss skola där eller ser några lagar som ibland historiker pratar om tidigare, eller hur tänker du kring det?
Nej, jag tror inte att världen styrs av några lagar. Jag tror att det finns ju en hel del i debatten idag, statsvetare, historiker och så vidare som just anlägger ett väldigt strukturellt perspektiv på till exempel det rysk-ukrainska kriget. Och en sån hypotes är ju då att det var liksom västblocket eller NATO som provocerade fram kriget. Och det är ju liksom en väldigt strukturell förklaringsmodell som kan rent spontant kan förefalla plausibel, men när man gräver i den lite djupare så menar jag att det till exempel inte håller. Och det är ju det som är problemet med strukturella förklaringsmodeller, att de är ofta så generella att de kan förklara allt och ingenting. Tidigare så var det kanske den hegelianska idén om en världsande eller marxistiska idéer om dialektiken.
De blir också väldigt statiska på sätt och vis, för de kan ju inte förklara att förändringar sker riktigt heller.
Nej, och jag, i min bok, jag har ju vinnlagt mig om att verkligen gå till källorna och också... Jag tror att man liksom, som läsare kommer förhoppningsvis uppskatta att jag genomgående från början till slut citerar sitt centrala beslutsfattare och aktörer. För jag tror att det, jag tror att liksom, de här övergripande mer strukturella aspekterna, det kan vara ekonomiska aspekter, det kan vara militära styrkeförhållanden, det kan vara liksom lite allt möjligt. Det är klart att sånt kan det spelar roll givetvis. Men i slutändan så fattas beslut av människor. Och människor har liksom föreställningar. Och så att vill vi förstå liksom varför stater agerar som de gör, så måste vi gå in i den här svarta lådan så gott som det går. Så långt det är möjligt, för att försöka förstå varför människor fattar de beslut de gör.
Om man ska vara djävulens advokat där, finns det risk att man perspektivet blir allt för idealistiskt i så fall?
Nej, det tror jag inte. För att vad man upptäcker är ju att beslutsfattare väldigt ofta kan vara helt befriade från idealistiska motiv. Mm. Utan tvärtom så framträder ju människan där i all sin komplexitet med liksom motstridiga liksom föreställningar, med liksom förvridna idéer i extrema fall, med maktambitioner. Allt det där finns ju ofta och samtidigt, och det tycker jag är värt att beskriva. Det är mer som förenar än liksom separerar de här mäktiga, inte sällan auktoritära ledarna över tid. De tenderar att ha en hel del gemensamt. Så att det är intressant att gå in i deras i tankevärldar och föreställningar så långt det är möjligt. Och det har jag försökt göra i boken. Även om det såklart i en bok som sammanfattar 200 år på relativt kort tid... Eller lite få sidor, relativt få sidor i jämförelse med många andra böcker. Det är klart att man måste ibland också kanske bara säga saker i en, två meningar som skulle kunna sägas mycket, mycket mer fördjupande.
Men jag håller med om att det är väldigt värdefullt. Och sen kan ju läsaren förstås gå vidare i källorna. För att många av de här personerna du beskriver, de har ju väldigt väldokumenterade liv. Så man kan ju hitta väldigt mycket om
verkligen
vad de faktiskt sagt och gjort dag för dag under vissa epoker. Liksom.
Så... Verkligen. Och en stor del av sidantalet, ett inte oansenligt antal sidor i boken, är ju fotnoter med referenser. Så jag hoppas att någon som verkligen är intresserade kan ha nytta av dem. Mm.
Man kan börja läsa din bok som heter Historiens återkomst, Europa och världsordningens sammanbrott. Ja, den kanske lite tuffa under rubriken. Men
ja, den faktiskt, jag gjorde den tuffare än jag hade tänkt under våren när jag blev ännu mer oroad med handelskriget och Trumps hot. USAs handelskrig och Trumps hot mot Kanada och Danmark och så vidare. Då faktiskt gjorde jag. Då beslöt vi oss för att med förlaget att göra under rubriken just kanske lite mer allvarsam men ändå vad det tänkt. Men jag tycker det är motiverat, för jag tror att vi befinner oss faktiskt lite i en brytpunktstid. Mm. Och det, sen får vi se om historien ger mig rätt. Men ja, min bok förhoppningsvis kan ge perspektiv i alla fall.
Jo men absolut, och att det är allvarstid tror jag inte det råder någon tvekan om. Stort tack Martin Krag för att du kom och gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack för att jag fick komma.
Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på ämnen ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar göra, Jesper Sandström. Jag heter som jag brukar göra, Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som jag brukar göra att vi hörs snart igen.